Kursen alltid redo 2017, fredagen den 17.11 klockan 18.15. Den första föreläsningen av Mats Selander. Hur bemöter man en radikal skeptiker?
Hur man bemöter en radikal skeptiker, ja precis. Och här är en så här skulle ju radikala skeptiker kunna se ut. Eller? Jag är skeptisk. Jag tycker det är roliga bilder. Ganska mycket av diskussioner kring tro berörs av frågan om skepticism. Vi lever ju i en kultur i västvärlden där vi har ett väldigt högt kunskapsideal. Kunskap är väldigt viktigt. Och då kan man också få den här attityden att eftersom kunskap är så väldigt viktigt så höjer vi kraven för vad som ska räknas som kunskap. Och när man har höjt kraven tillräckligt högt, då är det nästan ingenting som räknas som kunskap längre. Och då blir man skeptisk i relation till allt som inte klarar av att leva upp till det där kravet. Och det är väl ungefär det jag tror lite grann har hänt i vår kultur, att vi har väldigt hög kunskapsfokus, höga krav för kunskap, det ska vara vetenskapligt grundat och så vidare. Och har man inte nått den statusen, så att säga, i någonting man tror på, då bör man vara skeptisk, så att säga. Det här är lite Descartes på något vis. Tvivla på allt som man bara kan tvivla på. Det är fint att tvivla på något vis. Det är liksom en hållning som är intellektuellt gångbar eller trovärdig eller på något vis, va? Jag uppfattar det som att vi lever i en sån kultur. Och det där att tala om tro och kristen tro in i en sån kultur, det är klart att det blir väldigt mycket svårare förstås. För att om någon tänker sig att i princip så vet jag inte ens om jag har en kropp, att tala till den personen om att Jesus har uppstått från de döda och Bibeln är Guds ord och Gud finns och så vidare. Alltså om man inte ens kan tro att man finns här, eller att det finns materiella ting, eller tycker att det är någonting som man faktiskt intellektuellt sett kan tro på och veta säkert. Märker ni då hur alla andra frågor, så att säga, skjuts ut liksom in i skumrasket på något vis och blir otillgängliga. Det blir väldigt svårt att kommunicera till den personen. Skepticismen funkar nästan som någon sorts försvarsmekanism då mot allt vad tro heter, religiös tro. Och därför tycker jag det här är en viktig fråga att tänka igenom, och när man stöter på en skeptiker, kanske ha ett litet lager med pilar i kogret som man kan skjuta iväg i all kärlek. Att tänka igenom de här frågorna. Och det är vad jag vill göra lite grann tillsammans med er här nu. Vad är skepticism? Vad är det att vara skeptisk? Och en vardagsdefinition är ju då att vara ifrågasättande. Och det är ju bibliskt. Pröva allt. Behåll det goda. Bibeln står ju inte för någon sorts naiv hållning här. Att tro på allt och svälja allt. Utan det är pröva. Pröva och se om det här håller. Och det finns ju på flera ställen i Bibeln. Var det judarna i Beroja, om jag nu inte missminner mig, som ville pröva vad Paulus hade sagt och tog det till sig och forskade i skrifterna för att se om det stämde och så vidare. Hela den judiska mentaliteten är ju i prövande, frågande liksom. Är det så här eller är det så där? Man brukar ju säga att har du två judar så har du tre åsikter. Liksom, det är ju debatter och diskussion och sådär hela tiden. Va? Och det är ju välkom. Jesus var ju inte emot det. Han är ju emot dem som ställer... Han är inte emot dem som ställer frågor, men han är emot deras felaktiga motiv bakom frågan. Eller han kanske svarar på den frågan som borde ställts istället för den som ställdes. Sådär, va? Men attityden i Bibeln är ju inte inte negativ som jag ser det i relation till att ställa frågor, att vara prövande och så.
En filosofisk definition här då är ju att helt eller delvis förneka möjligheten till kunskap eller till rättfärdigande, det vill säga till goda skäl för sin uppfattning. Och det här blir då lite allvarligare som jag ser det då. Jag tror att det är svårt att vara en helgjuten skeptiker och förneka, att helt och hållet förneka möjligheten till kunskap. För som ni märker så blir det självförgörande, eftersom man faktiskt gör ett sorts anspråk på kunskap när man säger att det är så att man så att säga bör vara skeptisk. Det är svårt att komma ifrån någon form av kunskapsanspråk. Det är svårt att liksom förneka det helt och hållet. Men att vara en del, att liksom vara partiell skeptiker och tvivla på vissa saker. Eller att kanske vara skeptiker i relation till rättfärdigande. Det kanske... Ja, egentligen så är det kanske ännu värre att vara skeptiker i relation till rättfärdigande. Därför då säger man att det finns inte goda skäl för någonting. Så att säga. Inte ens för att vara skeptiker. Komma i frågan. Ja. Som jag inledde med så präglar ju skepticismen vår kultur, skulle jag säga. Det är inte den enda strömningen som finns i vår kultur, men den finns ju verkligen närvarande. Parallellt med en stark betoning på kunskap. Och ju högre krav man ställer på kunskap, desto färre saker blir ju kunskap. Det finns olika typer av skepticism, och här tar jag bara upp två stycken då, men det är global stark kunskapsskepticism. Det finns ingen kunskap. Det kallar jag för skepticism här. Global, det vill säga, det gäller för alla hela tiden, alltid liksom om. En vitt omfattande stark kunskapsskepticism. Men sen har vi då vetenskapligt motiverad positivistisk skepticism. Det finns ingen icke-vetenskaplig kunskap. Det kallar jag för positivism. Där man säger kunskap finns, men bara inom vetenskapen, inte utanför. Och då blir man ju skeptisk mot allt som inte är vetenskapligt, så att säga. Och då är man ju inte emot all kunskap. Man skulle ju nästan kunna säga att den här första varianten kan koppla an lite mer till det som kallas för postmodernism. Alltså den här väldigt långtgående modernismen som är väldigt skeptisk mot allt. Medan den andra varianten är lite mer modernistisk. Liksom. Där vetenskapen är det som ändå är den fasta punkten. Är det vetenskapligt påvisat, då har vi kunskap. Då vet vi. Även om man då säger förstås att så långt vi vet, det är ju tentativt liksom. Så det finns ju med där också förstås. Men ändå, kunskap är ändå möjligt då, utifrån vetenskapen, är tanken. Och jag vill ta upp tre argument för skepticismen och sen bemöta dem. Och då kommer vi, i och med det tredje argumentet, dippa ner lite grann i filosofi. Faktiskt. Epistemologi. Den filosofiska grenen som handlar om kunskap, kunskapsteori. Första argumentet är kanske lite banalt. Felbarhetsargumentet. Vi har misstagit oss förr. Hur vet vi att vi inte misstar oss nu? Kan man någonsin så att säga landa i att ja, men nu vet vi? Det gjorde vi ju förut och så visade det sig att vi hade fel. Vi har... det klassiska argumentet för skepticism, hjärnor i näringslösning, eller brains in vats. Kanske ni har talat om det argumentet. Filmen Matrix bygger på det här filosofiska argumentet. Nämligen att föreställ dig att vi alla är en hjärna i näringslösning. Som då får näring, som lever. Och sen har dioder kopplat till sig, som är kopplat till en dator. Och den här datorn är då förprogrammerad eller programmerad på ett sånt sätt så att alla de här impulserna till den här datorn gör att den här hjärnan får ett intryck av att den har en kropp, att den sitter ner, att den lyssnar, på någon lite rätt rödhårig person som står och viftar och pratar om ett argument som heter hjärna i näringslösning. Du är en hjärna i näringslösning. Det är sanningen. Och allt det här sker bara i din hjärna. Då kan man säga, men det är ingen som tror på det. Nej, men det är inte poängen. Poängen är den här. Kan du bevisa för mig, jag som är skeptiker då, kan du bevisa för mig att du inte är en hjärna i näringslösning? Nej, det kan du inte. Nej, men då kan du ju inte bevisa att du har en kropp, till exempel. Då kan du inte bevisa att det finns materiella ting. Det är väldigt mycket du inte kan bevisa då. Om du inte kan bevisa att du inte är hjärna i näringslösning, hur kan du då påstå dig veta att det finns en omvärld, att du har en kropp med mera? Det är klart att det du kan veta är att du har en upplevelse, att det finns någon form av tänkande där. Det kan du vara säker på även om du är hjärna i näringslösning. Men det är inte så himla mycket du har att vara säker på. Och det är väldigt mycket som du tror dig vara säker på som du inte kan vara säker på. Så det där är ju lite jobbigt. Visst har ni sett filmen Matrix eller känner till den? Det är ju att allting är liksom som en datoriserad värld. Du är i ett sorts dataspel. Det är själva verkligheten. Eller förlåt, det är den upplevda verkligheten. Men den verkliga verkligheten är att du är ett batteri som ligger i en sorts koma där för att ge maskinerna energi. Så att, och sen så på något konstigt sätt så möts de här medvetandena i en gemensam värld. Jag fattar inte varför datorerna kopplade ihop alla de här medvetandena i någon sorts värld. Det räcker väl med att de var för sig är i sin egen fantasivärld. Så det är lite konstigt i den här filmen. När jag läste filosofi så fick vi uppgift att ta någon film och sen göra en sorts epistemologisk analys på det där. Jag valde Matrix. Jag har försökt att filosofiskt analysera den där filmen. Det var lite kul. Så det... Men nu ska jag inte prata om det. Men hur som helst. Det där är ju ett konstigt argument kan man tycka. Men poängen är, kan du inte bevisa en sån här sak? Ja, då är du inte säker på något. Liksom. Sen har vi då det som kallas för kriterieproblemet. The problem of the criterion. Och det här är ett skeptiskt argument som börjar med två frågor. Den första frågan är, vad vet vi? Vad är det du vet? Gör en lista på saker du vet. Börja med det. Jag är en människa. Jag har större delen av mitt liv inte befunnit mig mer än en meter ovanför jordens yta. Jag har druckit vatten. Det finns en måne. Alltså såna här väldigt självklara saker som du tror dig veta. Hjärtat pumpar blod. Det finns träd. Så här va. Skriv en lista på sånt du vet. Säkert. Okej? Kan du göra det? Sen för det andra. Frågan är, vad är det rätta kriteriet för kunskap? Vad är liksom den rätta definitionen? Eller vad är det rätta kravet för att en trosföreställning ska kunna klassas in som kunskap? Vad är det rätta kriteriet? Ja, ännu så länge har vi inte fått något argument här, utan det är två frågor. Skeptikern säger då så här: vi måste kunna svara på fråga ett innan vi kan svara på fråga två. Och tvärtom. Det är skeptikerns påstående. Alltså, innan vi kan göra en lista på sånt som vi vet är sant, så måste vi ha någon form av kriterium. Vi måste ha en ribba som trosföreställningarna är en sorts får som hoppar över. Eller något djur, jag har fått får i huvudet. Får som hoppar över det när man somnar, så man tänka på får som hoppar över. Det är ett får som klarar av att hoppa över den här ribban klassas nu som kunskap. Okej? Okay? Den är en trosföreställning som blir en kunskap. Och hur ser den där ribban ut? Vi måste ju lägga ribban först innan vi vet om respektive folk klarar av och hoppa över det. Vi måste ju säga, vad är det rätta kriteriet? Va? Och då blir det så att vi kan inte ha den här listan med mindre än att vi har det rätta kriteriet på plats. Okej? Men hur ska vi mejsla fram det rätta kriteriet? Hur ska vi veta vad som är det rätta kriteriet? Jo, då får vi ju titta på de få som har lyckats hoppa över och säga, ja men vänta, det är där ribban ska ligga. Det är genom att vi redan har exempel på kunskap, partikulärt, som vi kan mejsla fram och säga, ja men det är så här ribban ska vara. Det tycks alltså som att för att kunna svara på fråga 1 så måste vi först ha svaret på fråga 2. Och för att kunna svara på fråga 2 så måste vi först ha svaret på fråga 1. Vilket betyder att vi kan inte svara på någon av dem. Det är ungefär som om man bygger ett flygplan. Och det här är konstigt flygplan då. Därför att den ena vingen kan du sätta fast då kanske. Men så fort du sätter fast den andra så ramlar den av. Och tvärtom. Alltså du både. Eller du måste ha byggt den vingen innan du kan bygga den. Men du måste ha byggt den vingen innan du kan bygga den. Det här är ett flygplan som inte kan flyga. Det kan inte byggas. Det är skeptikerns argument. Det är omöjligt. Därför kan kunskapens flygplan aldrig lyfta.
Och det där var väl kanske inte en perfekt bild på det där. För det går ju bara att sätta dit den där vingen. Men då trillar den andra av. Det är det som är poängen. Kunskapens flygplan kan inte flyga eftersom de partikulära exemplen på kunskap hänger på att du har kunskap om kriteriet, och kunskap om kriteriet hänger på att du redan har partikulära exempel på kunskap, och du måste ha det ena innan du har det andra, och du måste ha det andra innan du har det ena, säger skeptiken. Hänger ni med på problemet eller frågan eller argumentet? Ja. Ja, skeptiken kommer i praktiken påstå att någonting är kunskap. Men det är klart att skeptiken kanske då säger på något vis att nej, men jag, inte heller jag har kunskap. Men det är förstås så att har du inte ens kunskap om det här argumentet då? Ja. Hur man än vrider och vänder sig som skeptiker så kommer man liksom påstå saker. Så fort man öppnar munnen i en debatt om skepticism. Man kommer påstå det som om det var rättfärdigat eller sant eller kunskap eller rimligt eller någonting sånt. Då gör du anspråk, vilket du sa inte gick att göra, så att säga. Så att den problematiken har ju skeptiken hela tiden, skulle jag säga. Och det är den man måste peka på, som du är inne på. Men det här argumentet ger oss en tankeställare. För det betyder att... Ja, just det. Nu börjar jag med det där. Nu ska jag besvara. Jag återkommer till... kriterieproblemet. Vi börjar med felbarhetsargumentet här då. Och det kanske inte är så svårt att besvara egentligen, va? För det handlar ju om att det argumentet förutsätter ju kunskap, nämligen att man vet att man haft fel tidigare och att man vet att man kan bli lurad nu. Och det är ju en form av kunskap det med. Så det leder ju egentligen inte till skepticism utan bara till försiktighet. Låt oss vara försiktiga, låt oss vara noggranna. Men felbarhetsargumentet bygger på att man visste att man hade fel. Att man nu vet att man, även om man inte vet att man har rätt nu, så vet man att man åtminstone har en bättre hypotes än den man hade tidigare. Och i vissa fall så tror man faktiskt att man vet att nu har vi en större bild och så vidare. Vet vi att hjärtat pumpar blod? Vet vi att man använder hjärnan när man tänker? De gamla egyptierna visste ju inte vad man hade hjärnan till. De gröpte ur bara det där huvudet och när de mumifierade folk och sådär. Så det var liksom inte så noga med det där fettklumpen. Nu tror vi oss veta vad man använder hjärnan till. Även om vi inte fattar hur det funkar. Jag brukar skoja och säga att hjärnkirurger är ju väldigt intelligenta och vet hur man pillar en hjärna, men det är inte säkert att de vet hur man använder det. Det vet vi filosofer.
högmod förfann. Så var det, så jag ödmjukar mig. Och då ska vi se. Godtrogenhetsprincipen då, som svar på det här, är inte en vettig princip, nämligen man bör tro på det som tycks vara fallet till dess motsatsen är bevisad. Det här är ju inte en skeptisk princip, utan det är ju en princip om att vara godtrogen. Nu tycker min fru att jag är alldeles för godtrogen i alldeles för många situationer. Jag är naiv och blir lurad och sådana saker, men det är ju för att jag är svensk och kommer från Asien. Men hur som helst, det finns ett visst filosofiskt fog för det här. Du bör tro på det som tycks vara fallet tills dess motsatsen är bevisad. Är inte det extremt rimligt? Tro på det som tycks vara fallet tills motsatsen är bevisad. Om du tar den här principen på allvar, så inser du att dina moraliska intuitioner, dina religiösa erfarenheter, om de pekar på att det finns en gud, att det finns en objektiv moralisk verklighet och så vidare. Om det tycks vara så givet dina, så att säga, erfarenheter av livet, och när du på allvar tänker efter och känner efter så här. Det tycks vara så. Ja, då har du faktiskt därmed ett gott skäl att tro att det är så som det tycks. Tills dess du får övertrumfande argument emot det förstås. Och att du inte har stängt dig för sådana argument bara för att du vill att det ska vara precis. Det här tycker jag är en väldigt förnuftig princip. Och men med den i bagaget så kan vi väl ändå gå framåt liksom och tänka, ja men det där verkar rimligt och det tycks vara så, jag har skäl att tro det, och vart efter så växer väl ändå kunskapen. Om man kanske misstar sig, ja men då tar man nya tag och så vet vi mer och mer, tror vi oss veta. Hjärnor i näringslösning då, vad ska vi säga om det? Och det vanliga svaret är just det här, ja, hur kan du veta att du inte är en hjärna i näringslösning, säger skeptiken. Och svaret är ju då förstås, men varför skulle jag tro det? Varför borde jag tro att jag är en hjärna i näringslösning? Det här med att rena logiska möjligheter väger lätt. Och man måste inte kunna utesluta alla för att tro på det som tycks vara fallet. Universum skulle kunna vara en del av en liten atom som finns under en jättes, och då menar jag verkligen en jättes lillfingernagel. Skulle kunna vara på en miljon olika sätt. Matrixvärldar, det är bara en drömvärld och så vidare. Men bara för att någonting är en logisk möjlighet som du inte kan utesluta, så betyder inte det att du bör tro på den. Förstås. Vad finns det för skäl att tro att vi är hjärnor i näringslösning? Ja, inga alls. För hela vår erfarenhet av tillvaron är ju att vi faktiskt har kroppar, att det finns materiella saker och så vidare, och att vi inte är hjärnor i näringslösning och så vidare. Och här är skeptiken. Skeptiken sitter liksom i sin lilla pansarvagn, tror han eller hon. Ganska ofta är det ju män som har den attityden faktiskt, men ibland kvinnor. Sitter där i sin pansarvagn och liksom skjuter på alla som tror någonting. Och det man måste göra är då att liksom, då ska man inte vända andra kinden till, då ska man skjuta tillbaks och fråga. Men varför tror du på din skepticism? Hur kan du vara så säker på att det är rätt hållning till livet? Bevisa det för mig. Bevisa din skepticism. Jag är skeptisk mot din skepticism. Varför tror du på den? Och i synnerhet, varför tror du på den i ljuset av saker som tycks långt rimligare att tro på än din skepticism? Varför tror du så hårt på din skepticism att du betvivlar sånt som både du och jag egentligen är mycket, mycket säkrare på är sant än din skepticism? Varför håller du fast i din skepticism som om det vore en helig dogm som du alls inte har upplevelsestöd för, och just av den betvivlar sånt som du upplever som sant, som tycks vara sant? Det är ju verkligen att låta en fjäder väga tyngre än en bil eller vilken vad du vill ta för något runt. Eller det är den salvan skepticismen behöver för sin mentala hälsa, höll jag på att säga, filosofiska hälsa. Kunskap kräver inte 100% säkerhet. Det är nästan en sorts neurotisk attityd till kunskap. Jag måste vara jättesäker, annars kan jag inte kalla det kunskap. Slappna av. Du kan veta många saker. Jag vet till exempel att Gustav Vasa har funnits. Men jag har inte tagit honom i hand. Jag vet att Julius Caesar har funnits ännu längre tillbaks, ännu längre bort. Men jag får ju vara erkänna då, säga att jag inte är lika säker på att Gustav Vasa har funnits som jag är säker på att Marcus sitter här just nu. Jag är mer säker på det än att på att Gustav Vasa har funnits. Men jag är också säker på, jag är alldeles tillräckligt säker på att Gustav Vasa har funnits för att kalla det för kunskap. Jag är säker på att jag fyller år 13 december, ett Lucia-barn. Var jag med när det hände? Ja. Var jag medveten om vad som hände? Nej. Var jag medveten om att det var Lucia då? Nej. Jag visste inte vad Lucia var, jag visste inte vad dagar och stunder var, jag visste inte vad månader och tisdagar och onsdagar och datum och var. Jag visste inte någonting om det. Jag är övertygad om att jag fyller år det datumet på ren auktoritetstro. Det är mina föräldrar som har sagt det till mig. Och det står säkert i någon sjukhusjournal också. Jag skulle kunna vara grundlurad i princip om min egen födelsedag. Men nu vet jag att jag fyller år då. För jag har alla skäl att lita på de här auktoriteterna. Så till den milda grad att jag är säker på att det är så här. Och att jag vet det. Vet jag när jag fyller? Vet jag att jorden snurrar kring solen? Vet jag det? Ja, det vet jag. Har du sett det själv? Har du varit uppe där på månen eller någon annanstans och tittat liksom tillräckligt länge och sett att det verkligen är så? Nej. Har någon annan gjort det? Nej, kanske inte riktigt. Har man räknat ut att det måste vara så? Ja, det har man. Litar du på de personerna? Ja, det gör du. Jaha, men tänk om det är en stor konspiration då? Jag såg faktiskt ett föredrag av en kristen som inte trodde det. Han trodde att det var jorden som var i centrum. Och det var väldigt komplicerat att argumentera för det där. Men han lyckades ganska bra. Jag blev förvånad. Han trodde inte på heliocentrismen. Nåväl, jag tror på den och jag tror att jag har väldigt starka skäl för det. Fast jag har ju inte upplevt det själv. Det här är ett litet tips om du möter någon som säger jag tror bara på det jag själv har upplevt. Så ställ sådana där frågor. När fyller du år? Har Gustav Vasa funnits? Snurrar solen kring jorden eller tvärtom? För personen i fråga har ju inte upplevt någonting av det hela där. Alltså har ju inget självupplevt svar att komma med där. Så det är en sorts myt när personen tror det om sig själv. Vi har väldigt mycket auktoritetstro faktiskt. Nästan allt man lär sig i skolan är auktoritetstro. Så skeptiken bör inte kunna komma undan med att jag tror bara på det jag upplevt själv. Nej. Och jag vill hävda då att det är väldigt mycket vi vet. Men kanske inte med så att säga samma säkerhet. Man kan vara lite mindre säker på något och ändå veta det. Om ni förstår vad jag menar. Om man är tillräcklig, om man är tillräckligt god av själv. Det man också måste fråga är, vad finns det då för positiva skäl för att tro att man är en hjärna i näringslösning? Lägg bevisbördan på skeptiken. Om du nu påstår det som en möjlighet, visa att det faktiskt är det också. På riktigt, så att säga. Att det finns en epistemisk sannolikhet, en kunskapsmässig sannolikhet att det är på det där sättet. För den är ju lika med noll, skulle jag säga. Eller 0,0000001, kanske. På sin höjd. Varför tro mer på det här argumentet än på alla överväldigande intryck från verkligheten? Man måste ju alltid tro på något. Så varför tro på detta? Varför tror du att det här är ett argument som är så starkt att det så att säga omintetgör mina kontinuerliga starka intryck av att det finns en verklighet där ute? Det tycks mig positivt och oförnuftigt att tro på skepticismen i ljuset av det. Att tro på att det här argumentet på något vis wins the day, klarar att övertyga på något vis. Men låt oss nu gå till det jag tycker är mest intressant och som kanske leder oss vidare i tanken, nämligen då kriterieproblemet. Tre möjliga responser. Skepticism. Problemet är olösligt och därför är kunskap omöjligt. Och det kan man ju teoretiskt säga, men som du är inne på, i praktiken kan man verkligen tro det. Men i och med kriterieproblemet så ser vi att vi tvingas välja en av två vägar. Antingen får vi bli metodister. Och då är det inte kopplat till Charles Wesley och så, utan det är en sorts filosofisk metodism, det vill säga att det är metoden, kriteriet, som vi först svarar på. Vad är kriteriet? Ja, den frågan kan man svara på först, man bör svara på den först, och sen går man vidare till den andra frågan, vad har vi då för kunskap i vår lista? Eller så har vi partikularismen, som först svarar på vad finns det för något som vi är säkra på? Och sen utifrån det formar ett kriterium för vad vi menar med kunskap. Jag kommer att argumentera för partikularism här som den överväldigande, eller absolut rimligaste positionen. Och det här blir intressant, för nu har vi två positioner, skepticism och metodism. Och snart kanske du kommer att få någon liten tillämpning av det här som du kan använda i ditt kristna liv om du är kristen. Så håll ut! Så får vi se vad du säger. Metodismen förordades av till exempelvis Descartes. Tvivlet som metod hade han ju. John Locke, upplysningsfilosofin, logisk positivism, säger att varje exempel på kunskap förutsätter ett kriterium för kunskap. Innan vi har ringat in det kriteriet så kan vi inte veta om vi vet någonting. Det är tanken. Och till exempel är det då verifikationismen inom logisk positivism. Alltså någonting måste vara vetenskapligt bevisat för att räknas som kunskap. Där har vi ett kriterium. Eller falsifikationismen. Någonting måste vara falsifierbart men ännu inte har blivit falsifierat för att räknas som kunskap. John Popper och sådär. Här har du då ett kriterium. Du har ett krav som du först är säker på, och så använder du det, och så kollar du vad, ett filter om du vill, och så kollar du på vad är det för något som klarar av att hoppa över eller ta sig igenom det här filtret, och det räknas då som kunskap. Men då betyder det att man ska säga kräver att vi ska veta att vi vet innan vi kan veta. Man måste så att säga ta koll på den här processen på något vis och säga, men nu vet vi att vi vet. Det är ett krav på att du ska veta att du vet för att kunna veta. Och det betonar faktiskt människans förnuft och autonomi. Om jag inte vet att jag vet, så kan jag inte veta. Om mitt förnuft inte förstår kunskapsprocessen, så kan jag inte veta. Nu börjar det bli lite intressant, för vi lever i en kultur som har väldigt höga intellektuella krav och som pressar på dem på oss kristna. Och jag menar att det är oberättigat. Jag menar att det inte är rättfärdigat. Och vi måste se att det är det som händer och kunna försvara oss mot det. Nu börjar det bli intressant, som jag ser det i alla fall. Som sagt, ska inte förväxlas med Wesleys kristna metodism, men tanken är då att man behöver, om vi då kritiserar det här, man behöver inte veta att man vet för att veta. För tänk efter, om du måste veta att du vet för att veta, borde du då inte veta att du vet att du vet, och att du vet att du vet att du vet att du vet, och så vidare i all evighet? Varför måste jag veta att jag vet för att veta? Det räcker med att jag bara vet. Faktum är att ibland kan du veta saker utan att du vet att du vet dem. Har du tänkt på det? Nej, det kanske inte har tänkt. Du kanske inte ens vet att det är så. Låt oss säga en kille som har pluggat jättemycket till ett prov. Han är så nervös inför det här provet. Han vet alla svaren. Han har pluggat jättebra.
alltihopa. Och så får han frågan, för han har väldigt dåligt självförtroende, så han får frågan: har du pluggat inför provet? Vet du de här grejerna nu? Och han säger: nej, det vågar jag inte tro att jag vet. Han vet inte att han vet, men han vet. Han har koll, men han vågar inte tro att han har koll. Så han vet inte att han vet, men han vet. Till exempel. Eller ett spädbarn som ser en röd boll, som vet att det är någonting rött där, fast barnet har inte begrepp om rött, men ser den här saken, men tänker ju inte så här: åh, jag vet att jag vet. Den tanken slår inte barnet. Det verkar som att kräva att man vet att man vet är ett för högt ställt krav, helt enkelt. Det kan väl vara kul att veta att man vet, men det är absolut inget krav för att kunna veta. Kan hundar veta saker? De vet att de grävde ner det där benet där borta, för det har hunden ett minne om. Det vill alltså inte ha kunskap. Hundar kan visst ha kunskap. Vet de att de vet? Tänker de så här: ja, nu ska jag reflektera lite över min kunskapssituation. Nej. Med största sannolikhet så vet inte hundar att de vet. Men de vet. Små barn, hundar, pensionärer, nej, vad ska jag? Vanliga människor som inte tänker på att de vet. Om du inte ens har tänkt på att du vet, hur kan du då veta att du vet? Du måste ju åtminstone ha tänkt tanken. Och i många fall så tänker man inte ens tanken på att man vet att man vet. Och då vet man inte att man vet. Då bara vet man. Du och jag vet saker utan att vi vet hur vi vet det. Måste man kunna ha en koll på den här kunskapsprocessen? Måste veta hur det går till? Varför det? Måste man veta någonting om ögon och synnerv och syncentra för att se saker? Nej. Du behöver inte veta att jota om någonting sånt för att se saker. Du kan se, du kan höra, du kan veta utan att veta någonting om de processerna. Tycks det mig? Det är i alla fall kritiken här. Det är ett för högt ställt krav. Och varför tro att vi kan få säkrare kunskap om kriteriet för kunskap än vad vi kan få om vanliga saker som bollens form eller stenens tyngd? Det här är ju en sorts intellektualiserad attityd, eller kanske nästan intellektuellt högmod faktiskt, där man tror att vi kan ha bättre koll på själva kriteriet för kunskap än för saker som går att veta där ute. Det är ju lite för högtflygande. Nej, ner med det på jorden igen, skulle jag säga. Det är lite många som har sagt det med. Ja. Dessutom, filosofiskt här då, metodismen leder till en ond infinit regress. En infinit regress är det där, ja, men om man måste veta att man vet, så måste man veta att man vet att man vet, att så måste man veta att man vet, att och så tar det aldrig slut och så kommer man aldrig fram och så blir det ingenting av det. Det är en infinit regress liksom, som är ond i meningen att då landar man aldrig någonstans och kan därmed aldrig veta någonting. Och det blir ungefär så, innan du vet att P är bara en symbol för någonting då. Innan du vet att P är kunskap, så måste man veta två saker då, enligt metodismen. Man måste veta att kriteriet Q för kunskap är det som gäller. Här är det rätta kriteriet, måste man veta. Och så måste man också veta faktumet är att P faktiskt når upp till Q. Att P är en sån där får som du klarar av att hoppa över den där saken, det måste man ju också veta. Eller hur? Så då måste vi veta mer grejer än vad vi kanske trodde i början. Så innan vi vet P, så måste vi veta att kriteriet stämmer och faktumet är att P når upp till Q. Men för att veta detta måste vi veta kriteriet för kunskap om Q, eller hur? För vi har ju kunskap om Q, och vad är kriteriet för att ha den här kunskapen om att det här är det rätta kriteriet? Och då måste vi veta, det kan vi kalla för Q, sen måste vi veta faktumet är det att Q möter Q:s krav, etc. Så för varenda kunskap du får, så måste du veta att kriteriet, vad är kriteriet för den kunskapen och att det matchar. Och sen kriteriet för det, och sen kriteriet för det och så vidare. Och det verkar så att säga, föröka sig all oändlighet. Och det betyder att du vet aldrig någonting med det här kravet.
Vi måste alltså veta oändligt mycket för att veta något, vilket är omöjligt och absurt. Bara Gud skulle kunna vara då i så fall en sån metodist filosofiskt, va? Och då är det kört för oss. Metodismen betonar den autonoma individens förnuft. Med mitt förnuft måste jag veta att och hur jag vet, annars kan jag inte veta. På internet när jag diskuterar ateister så, här, så är det ofta som den här attityden kommer fram. Jag pratar om abort till exempel, diskuterar det mycket, jag diskuterar många frågor. Till exempel, jag vet inte vad en människa är, definiera människan. Definiera människovärde. Och det är klart att det är bra med definitioner och så. Men ibland är det så att min ateistiska vän tänker på det här sättet. Om du inte ger mig ett kriterium för den här saken, om du inte ger mig en metod, då vet jag inte vad du pratar om. Jag vet inte vad människa är. Du har inte gett mig ett kriterium, du har inte gett mig en definition. Och då brukar jag skriva lite sådär kaxigt, eftersom jag har den här argumentationen i ryggen, så blir det liksom, hörru du vet precis vad jag snackar om. Och vill du låtsas om som att du inte vet det, då kan vi sluta diskussionen nu, för då är du mycket mer korkad än vad jag trodde att du var. Kan man säga i all kärlek. På något trevligt sätt. Men med det innehållet. Du vet visst en massa saker. Låtsas inte om att du måste ha kriteriet och kravet på något vis. Definitionen färdig intellektuellt innan du vet den här saken. Faktum är att orsaks- och verkan-relationen går precis tvärtom. Det är nämligen så att när du formar ett kriterium, när du formar en filosofi, när du formar en definition, så använder du sånt du redan intuitivt vet är sant för att forma det kriteriet eller den definitionen. Definiera ordet bil för mig om du vill. Det är jättesvårt. Någonting med fyra hjul. Ja, men det finns ju franska så här, trehjuliga bilar och sånt där. Och sen finns det ju andra så här, dresiner med fyra hjul. Det är inte bilar. Och så det kan hålla på. Liksom, någonting med motor i. Ja, men tåg har också motor. Och hårfläkten har motor. Och projekten har motor. Så det, ja, någonting som förflyttar människor. Eller transportmedel. Eller med syfte att... Ja, hur den vrider och vänder så kommer du se att det är faktiskt riktigt svårt att komma fram med en vattentät definition av ordet bil som är sådan att du inkluderar alla bilar och exkluderar alla icke-bilar. Det är skitsvårt på ren svenska. Det är jättesvårt. Jag klarar inte det. Och det är ändå en ganska enkel sak. Är det då någon som säger sig? Definiera ordet bil för mig. Annars vet jag inte vad du pratar om. Nej, okej. Då får vi sluta den här debatten. Eftersom du inte... Nej, men jag kan ta en barnbok från min treåring. Kan vi titta i den? Det är den nivån du vill att vi ska vara. Okej. Fast du låtsas om att du svävar här uppe. Gör dig inte dummare än vad du är. Du vet precis vad en bil är. Och låt oss prata utifrån den kunskap som du och jag har om att det finns bilar. Låt oss prata om den kunskap som du och jag har om att det finns människor, till exempel. Är ni med på att det finns en sorts överintellektualism som sätter upp en smokescreen här? Och den menar jag att vi måste se igenom och liksom puffa bort på något vis. Ja, du behöver inte med ditt förnuft ha koll på alla de här sakerna. Du kan veta saker ändå. Det här innebär en enormt stor tro på individen och individens förnuft. Och det innebär en försvagad tillit till sånt som ligger utanför mig själv. Gud som skaparen och till exempel garanten för min kunskapsförmåga. Det är verkligen att kasta ankaret, så att säga, ombord istället för överbord. Och det är ju inte till någon hjälp. Metodismen leder lätt till ett intellektuellt högmod och i förlängningen sen faktiskt också in i skepticism. För när du ställer de här överkraven på vad du ska veta så inser du att du inte vet de här sakerna och då blir du skeptisk. Nej, det är inte klokt. Det är inte förnuftigt att se på förnuftet på det här sättet. Om kravet för att ha kunskap är att jag först måste ha ett kriterium för kunskap och detta kriterium är svårfångat, ja, då leds jag till skepticism. Partikularismen då, som är det andra svaret. Vi börjar med de partikulära påståendena, de partikulära sanningssakerna då i listan. förordas av Thomas Reed till exempel, Robert Chisholm, G.E. Moore. Då startar man med kunskap. Då säger man så här som G.E. Moore gjorde: nu gör jag en lista på sånt som jag vet är sant. Och sen säger han så här: om då någon kommer och presenterar en filosofi som säger att jag borde betvivla någonting i min lista, som till exempel att jag är en människa eller större del av mitt liv har jag inte befunnit mig mer än en meter ovanför jordens yta eller sådana saker. Om någon kommer med en filosofi som säger att jag borde betvivla något eller flera av de här påståendena i min lista, då måste jag ställa frågan: är den filosofin någonting som jag tror mer på än de här påståendena i min lista? Om jag då kommer fram till att nej, det gör jag inte, för jag är väldigt säker på de här sakerna i listan och jag är inte alls säker på den här filosofin, att den är sann och riktig och vettig och förnuftig, så varför ska jag tro på den om den knockar ut saker som jag faktiskt är väldigt, väldigt, väldigt säker på? Varför i all sin dar? Det är ju bara korkat, för att inte låta så filosofiskt längre. Partikularismen säger: man kan veta saker utan att veta hur man vet, eller utan att veta kriterierna för kunskap. Man kan veta utan att man kan bevisa det, att man bevisar det man vet, eller ens att man vet, mindre hur man vet. Vi behöver inte veta att vi vet, vi behöver inte veta hur vi vet, vi behöver inte veta kunskapsprocessen, vi kan veta. Och faktum är att vi är kunskapssubjekt som bara vet saker, och det är utifrån det som vi börjar filosofera om de här sakerna. Om det inte vore så, så hade det inte funnits någon epistemologi, då hade det inte funnits någon kunskapsteori, då hade det inte funnits någonting att tänka på i den här frågan. Det är för att vi redan vet saker som vi börjar tänka på hur i all sin dar det är att vi, hur funkar det här med kunskap? För vi faktiskt har det. Alla, även metodisterna, måste ändå starta med partikulära exempel på kunskap, eftersom partikulära exempel på kunskap är utgångspunkten för alla diskussioner om vad som är det rätta kriteriet för kunskap. Precis som vi måste titta på en massa exempel på bilar och till, ja, det finns franska bilar också, ja men det gör det, det var ett partikulärt exempel. Jaha, men då måste vi ändra på vårt kriterium här och modifiera det lite. Det är alltså de partikulära exemplen som har auktoritet att förändra kriteriet, inte tvärtom. Det är inte som så att vi säger så här: nej, men de här franska bilarna, de är inga bilar, för vårt kriterium har uteslutit det, det måste ha fyra hjul, för annars är det ingen bil. Är det så särskilt smart? Nej, förstås inte. Det är ju fånigt. Det är klart att det är de partikulära exemplen som formar vårt kriterium. Och det är alltid bra med ett kriterium. Det är som ett handtag, du förstår det bättre, du kan tillämpa det, men du måste modifiera det om verkligheten så att säga kräver det. Kriterierna hämtar ju sitt rättfärdigande från överensstämmelse med partikulära exempel, inte tvärtom. Och det här är viktigt då, för i många diskussioner med den typiska bristen kräver definitioner och kriterier för att förstå vad vi pratar om. Det är en överintellektualiserad attityd som funkar som en försvarsmekanism för att egentligen ta frågorna på allvar. Och det ska vi se igenom och våga utmana. Sen finns det då kritik mot partikularismen, jag strax färdig. Partikularismen förutsätter vad som ska bevisas, nämligen möjligheten till kunskap. Ja, säger partikularismen, det är sant. Vi förutsätter vad som ska bevisas, eller förresten, varför ska vi bevisa att vi har kunskap för när vi vet det, så att säga. Vi upplever det. Och det är inte fel att förutsätta möjligheten till kunskap, eftersom även skeptiker måste göra det, jämfört med logik. Så fort du säger att nej, logiken stämmer inte, så fort du har sagt det, så förutsätter det att logiken stämmer. Därför att då utesluter du påståendet att logiken stämmer. Om du säger logiken stämmer inte, så i logikens namn så är påståendet att logiken stämmer fel. Ja, då har du följt logikens lagar och då stämmer det. Du kan inte komma ut ur logiken. Du måste påstå saker på ett logiskt koherent sätt. Annars påstår du inget alls. Om du säger den där tröjan är röd, och rakt ner, helt täckande röd alltså, och blå, och orange, och svart, och så vidare. Jaha. Till sist så vet du, säger du någonting överhuvudtaget? Och går det att tro på två logiskt motsägande saker? Går det att tro att du sitter här och samtidigt befinner dig i Kina? Kan du på allvar tro två logiskt motsägande saker som så att säga inte kan vara sanna samtidigt? Du kan testa. Ta två sådana trosföreställningar, vilka som helst, och försök att tro på dem samtidigt.
se om du lyckas. Hoppas du inte lyckas. För skulle du det, så sitter du nog på hispan, eller vad heter det här, på något sjukhus, eller då har du blivit tokig. Och på samma sätt med kunskap, tycks det som. Vi måste förutsätta att kunskap finns där. Och det är inte fel. Och så fort du förnekar detta, så gör du ett kunskapsanspråk. Hur du än vrider dig har du nästan fram och ändan bak, som jag brukar säga många gånger under samma föreläsning. Frågan, hur kan jag veta, måste inte besvaras för att kunna veta någonting. Och möjligheten till kunskap ska inte ges upp, bara för att det finns en logisk möjlighet att bli lurad. Partikularismen svarar också. Skilj mellan logisk möjlighet och epistemisk möjlighet. Skeptikerna har bara visat att det är en logisk möjlighet att vi misstagit oss, men inte att det är en epistemisk möjlighet, det vill säga att allt vi räknar som goda skäl egentligen inte är det. Alltså epistemisk möjlighet betyder ju kunskapsteori. Alltså är det kunskapsmässigt möjligt att vi misstagit oss om att hjärtat pumpar blod? Nej, vi har kunskapsmässigt inga skäl till att tro något annat. Vi har jättestarka skäl att tro att det gör det. Och det skulle kunna vara logiskt möjligt att hjärtat inte pumpar blod, att vi misstagit oss. Ja, det är logiskt möjligt. Till exempel i en Matrix-värld så finns det inga hjärtan överhuvudtaget, och de pumpar inget blod, för de finns inte ens. Det är logiskt möjligt, ja visst. Men utifrån de skäl vi har att tro att det är på ett visst sätt, så är det inte möjligt att hjärtat gör något annat än att pumpar blod, så att säga. Eller har någon annan huvudfunktion eller vad. Skepticismen kan ju förklara hur det kommer så att folk ändå springer omkring och vet saker. Det är ju faktiskt så, om vi bara försöker vara lite common sense här. Och partikularismen undviker metodismens infinita regress och skepticismens kontraintuitiva slutsatser. Och därför så tycker jag att partikularismen är den överlägset vettigaste filosofin i den här frågan. Och nu är det dags att bli lite fromma. Vad skulle Jesus säga om detta? Den som inte tar emot Guds rike som ett barn, han kommer inte dit in. Och det här har förstås med status att göra. Det har att göra med att ödmjuka sig och leva i en tillitsrelation som barn gör automatiskt. Och det är därför som de är Jesu minsta. Och om man så att säga utnyttjar detta på ett vidrigt sätt, så är det en kvarnsten som gäller. Jesus är stenhård här. Därför att de minsta, det du gör mot dem, det gör du mot honom. Och varför är det viktigt att ta emot Guds rike som ett barn? Jo, därför att tillit, att ha den här godtrogenhetsprincipen, om du vill, lita på det som tycks vara fallet, det är sunt, det är naturligt, det är startpunkten, det är ekonomiskt. För ska du hela tiden tvivla på saker? Kanske jorden öppnar sig precis här, när jag tar den här fotstegen. Kanske jag snubblar här. Det kanske kommer en mikrob på huvudet på mig. Det är en logisk möjlighet. Ska du ta in alla logiska möjligheter för hur illa det kan gå? Ska du leva i total skepticism i relation till allting som händer? Och den här personen kanske får skjuta mig just nu. Kan det vara väldigt fint? Då går det till. Du kräver väldigt mycket energi. Och det är väldigt lite vettigt du kan göra. Det är väldigt oekonomiskt att tvivla på allt som går att tvivla på och vara skeptisk i relation till allt. Nej, vi är gjorda för tro. Och det är barnets ursprungligaste attityd. Det är startskottet. Barnet står för ödmjukhet. Barn har ingen maktställning, inget att komma med. Och tillit. Barnet utgår från den naturliga tilliten till omvärlden, vuxenvärlden. Och det är en stark kontrast i upplysningsfilosofin, metodismens starka tro på den oberoende individens förnuftsförmåga. Och så lite själavård på det. När det filosofiska samtalet tystnar behöver ofta själavården ta vid. För kunskap förutsätter tillit. Och jag tror att skepticismen har bland annat att göra med en trasig tillitsförmåga. Som har att göra med kanske våra relationer till våra föräldrar i allra första hand, men andra relationer också. Lever vi i ett samhälle där vi upplever oss djupt svikna, då blir vår tillitsförmåga skadad. Och är man då väldigt intellektuell, då är risken stor, frestelsen stor, att man så att säga hemfaller till skepticism som en sorts försvarsmekanism för den här trasiga tillitsförmågan och att inte våga lita på. Bakom den filosofiska skepticismen finns ofta en person med skadad tillitsförmåga, och skepticismen är en intellektuell försvarsmekanism för ett sviket hjärta. Jag tror att i praktiken är så det ligger till i de allra flesta fall när du möter en skeptisk person. Så även om du är inspirerad till att ta argument och skjuta med bazookasen eller vad du gör intellektuellt, så glöm inte bort att bakom den där fasaden finns det förmodligen en väldigt sviken person, kan hända. Troligen. Och att den här filosofin funkar som en försvarsmekanism, och därför kanske inte personen är helt öppen för rationella argument. Men kanske samtalet kan gå vidare efter att man har kört en liten filosofisk omgång i den filosofiska boxningsringen först. Kan hända. Det var mitt föredrag om skepticism. Det var ju lite filosofiskt. Jag hoppas att ni har hängt med och fått ut någonting av det. Och det viktigaste för mig är nog här att se igenom det här överintellektuella kravet och att inte gå med på att allting måste vara definierat och ha kriterierna klart och så vidare innan vi kan prata om saken. Se igenom det på ett trevligt och kristet sätt.